Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Sara Dalshad är journalist och opinionsbildare och har startat gruppen föreningen Muslimska feminister. Hon är här idag för att prata om allt mellan himmel och jord. Det är hett i studion, det är underbart hett i studion. Välkomna till Under huden.
Det här är en podd från L.
Under huden.
Under huden. Med Kakan Hermansson.
Sara Dalshad.
Yes.
Fan vad kul att du har kommit hit.
Tack snälla du.
Du har också liksom lite så här bjudit in dig själv.
Det har jag faktiskt.
Ja, vilket är underbart.
Ja, jag tror på det. Man får visa fram fötterna här i livet.
Ja, speciellt om man är ordförande i Muslimska feminister.
Ja. Ja, det är Muslimska feminister. Ordförande vet jag inte om jag är, men jag är grundare av Muslimska feminister, en plattform kan man säga. Ja.
Och det startade liksom som en Facebookgrupp, eller hur?
Ja.
2012.
Ja, det gjorde det.
5 år senare, vad gör ni nu?
Vad gör jag nu kan man säga?
Oh, nej. Är det bara du som håller på och driver?
Typ, ja.
Utbränd.
Ja, lite så, verkligen. Mm. Nej, men det startades som en genuint frustrerad reaktion på noteringen av den muslimska kvinnans mediala frånvaro. Och den här konstanta fixeringen vid att göra den muslimska kvinnans kropp till till direkt politik. Mm. Upplevde att man pratade mycket om henne, men utan hennes egna närvaro. Så jag tror väldigt mycket på medial representation av muslimska kvinnor.
Mm. Och för de som inte fattar problemet med den strategin, kan du inte förklara då att om man bara pratar om någon hela tiden istället för med någon, vad händer då?
Ja, det är ju mycket som händer, men dels så blir det ju ingen korrekt bild av verkligheten. Jag tror att det är otroligt viktigt att grupper kommer till tals just för att själv sätta ord på sin upplevelse av att vara en muslimsk kvinna.
Ja, för då blir det liksom som att alltså, muslimsk kvinna både i media och nyheter, bland feminister som i Sverige är liksom white as hell. Och också typ bland extremhögern eller högern i alla, på alla instanser liksom, eller vad man säger, så blir ju den muslimska kvinnan någon annan.
Mm.
Alltså hon är typ satt i förorten med en stackars slöja.
Mm.
Och sen så ska vi andra liksom gotta oss och prata om hur synd det är med henne.
Ja, det är ju väldigt mycket att vi ska rädda henne. Hon vet inte riktigt sitt eget bästa. Mm.
Du ska ju inte rädda henne. Det är vi som ska rädda henne,
ja,
eller hur? Det är de vita, goda som ska rädda.
Precis, så är det. Och just den bilden är otroligt problematisk. Och framförallt väldigt förminskande.
Mm.
Jag tror, först och främst så är ju inte muslimska kvinnor en enhetlig grupp. Det är som att prata om gruppen kvinnor. Du kan ju inte säga att så här är en kvinna. Det finns ju 1000 olika sätt att vara kvinna på. Mm. Detsamma gäller för muslimska kvinnor. Och en muslimsk kvinna är inte per automatik en beslöjad kvinna. Det ser så himla olika ut.
En muslimsk kvinna är ju inte, liksom inte heller alltid straight eller har fött 12 barn eller ser ut på ett speciellt sätt.
Precis, precis.
Så schysst att jag förklarar det. Nu kommer hon, den vita riddaren på häst.
Precis, ja.
Men varför tror du att, det finns ju många kategorier, varför vill den och den rädda? Men varför tror du att vi så här, vita feminister är besatta av att så här, frigöra den muslimska kvinnan?
Ja, det är en jättebra fråga, Kakan. Jag har ingen svar på det. Det är klart, det går ju tillbaka till den här liksom koloniala bilden av muslimen och väst kontra öst och att de är liksom osiviliserade barbarer. Liksom. Så att det ligger ju långt in på det sättet.
Och nu i samtiden att vi liksom anser oss ha kommit långt i frigörelsen och så adaptar vi det på muslimska kvinnor och tycker att det är bara det som funkar. Precis. Det är bara det som är jämställdhet.
Precis. Ja, just det där med jämställdhet och kvinnlig frigörelse är också en väldigt intressant aspekt att prata om. Vad är kvinnlig frigörelse? Hur ser det ut? Min utgångsvinkel har alltid varit att kvinnlig frigörelse ser ut på så himla många olika sätt. Och vi måste landa i att kvinnor är fullt kapabla att föra sin egen talan. Och framförallt att det kan se så himla olika ut. Det som är frihet för mig behöver inte vara frihet för dig. Men någonstans måste vi som medsystrar mötas. Att det är okej på något sätt. Din frihet ser ut så och det här är min frihet. Men målet är ju givetvis att vi ska krossa patriarkatet såklart. Ja. Och då enas man i systerskap.
Och jag Gärna hand i hand.
Jag tror jättemycket på systerskap. Intersektionellt systerskap. Otroligt viktigt.
Ja, om systerskapet inte är intersektionellt, då är det ju liksom, då är det ju lönlöst.
Jag håller helt med dig.
Men en sak som jag verkligen kan tänka mig är en sån jävla fördom är ju att muslimska kvinnor inte ens kan vara feminister.
Åh gud, den gamla godingen. Ja. Alltså den har jag fått så många gånger.
Kan ni liksom ens tänka själva? Alltså det tänker jag verkligen så här. Ni är bara chained up hemma vid spisen, bla bla bla.
Nej, det argumentet har jag fått höra väldigt många gånger. Mm. Att jag inte har rätt att kalla mig feminist. Ja, gud. Nej. Ja.
Vem fan? Nej, men vadå? Ja. Vem säger det?
Nej, men absolut. Alltså, det händer muslimska kvinnor. Ja. Att du kan ju inte vara feminist, du är ju muslim. Att man liksom per automatik utgår ifrån att det finns någon konflikt där. Och här kommer för mig i alla fall då begreppet muslimsk feminist in. Ja. Att för mig är det ett självorganiserande sätt att äga tillbaka mig själv som muslim och feminist. Och vara tydlig med att de här identiteterna är i en betryggande symbios.
Ja.
Och inte i en motsättning. Jag upplever mig själv genuint inte förtryckt. Nej. Och jag måste kunna få säga det utan att det provocerar. Men det är nästan så att den här bilden är så himla ingrodd om den muslimska kvinnan som förtryckt. Att det nästan blir att människor ryggar till när man säger att man inte upplever sig själv förtryckt. Jag upplever mig själv snarare tvärtom stärkt i att jag är muslim. För mig är det en frihet, tron på någonting större och landa i mitt muslimska sammanhang, min muslimska bakgrund. Det är en form av trygghet, det är en form av feminism kan man säga.
Det är samma för mig med min tro. Men den svenska kristna tron är ju så extremt svensk. Alltså så är det upphöjt till liggande stolen svensk. Mm. Alltså det är ju liksom, det är ju ett neutrum som, om man inte tillhör en frikyrka liksom. Det är luft, ingen tar i det ens.
Mm.
Där skulle min pappa säkert inte hålla med. Men det är bara för att han har forskat om religion och psykologi. Ja, men jag är inte du pappa, utan jag är keramiker. Lös det. Men att det är liksom, precis som det är en trygghet för mig, och det har ju, jag menar, jag som kommer från en anarkistisk rörelse, jag har ju blivit ifrågasatt 1000 gånger om, men jag blir ju inte ifrågasatt i samhället av att kunna vara, alltså som du blir liksom, där har jag inte det. Och jag behöver ju inte heller representera alla kristna kvinnor.
Nej.
Eller alla, alla lesbiska behöver jag absolut representera dem då. Men,
utveckla, vad menar du?
Nej men alltså precis som när man, du vet ju själv, när man tillhör en minoritet så blir man liksom kroppen. Och ska representera.
Mm.
Ni är lesbiska, ni muslimer.
Ja, nej, men på tal om att representera, det jag känner ofta drabbar muslimska kvinnor väldigt mycket, det är att man förväntas stå till svars för handlingar som muslimska män gör eller sker globalt. Man placeras liksom emot sin egna vilja och sin avsikt i någon form av ställföreträdande kontext där man då ska på något sätt stå till svars, man skuldbeläggs, det är mycket skam och skuld. Och det får mig fundera på hur ofta vi ber kristna kvinnor stå till svars för den rabiata kristna högern i USA.
Precis.
Det gör man inte så ofta. Nej, men
det skulle ju vara bra om man kanske lyfter på det locket lite. Eller inte, men i alla fall oh, fy fan, vilket jävla heltidsjobb om man skulle behöva stå bakom alla de här männen.
Mm.
Det är ju tvärtom för mig.
Ja, eller de här muslimska männen i Sverige då. Vi har ju en del intressanta karaktärer som är ordförande i olika organisationer som har tvivelaktiga kvinnosyner. Och ja, men den här muslimen, det är som att man på något sätt är ett kollektiv. Det känns som att man som muslim kollektiviseras på en nivå som är ganska anmärkningsvärd.
Att det blir de andra och så förstärks den bubblan.
Precis.
Hur, vad skulle du säga att nidbilden av en muslimsk kvinna i Sverige?
Ja, men det är ju det där att hon är i förort. Alltid kopplat till förort av någon anledning då. Varför vet jag inte, men så är det också. Är hon beslöjad. Och att hon är liksom ett offer för sitt sammanhang. Vilket, om jag bara kan gå till mig själv, som ändå omgiven av massa coola, grymma muslimska tjejer. Alltså, vi är så drivna. Vi gör karriär, vi är mitt, alltså du vet, vi tar för oss, vi, många är så himla välutbildade. Så att den här liksom nästintill avhumaniserande bilden av den muslimska kvinnan som ett viljelöst våp, hon har inte koll på läget. Jag kan verkligen inte känna igen mig i den, för att jag tycker inte att det är det jag möts av. Utan tvärtom så skulle jag säga att det är en väldigt driven och stark grupp. Och jag tror väldigt mycket på att jobba för att just lyfta den sidan av myntet. Ja. Att visa att det finns empowerment, det finns girl power.
Ja, det finns det. Och sen så finns det annat också, precis som i alla andra grupper.
Ja, men självfallet. Och jag förnekar inte att förtryck i namn av religion givetvis existerar.
Du ska inte ens behöva säga det i den här podden.
Ja, men tack. Tack det är för ju att liksom... säger det.
Du ska inte ens behöva liksom flagga för det. Det kan någon annan få göra, inte du Sara. Men jag förstår vad du menar. Men det är som att du vet, varje gång man ser de här, och här står en muslim på Ramblas i Barcelona och delar ut kramar. Jag blir så här, och så tycker alla att det är så heartbreaking. Vad fan ska han behöva göra det för? Det är återigen kommer till det där kollektivet hela tiden.
Verkligen.
Som vi aldrig, alltså vi vita aldrig behöver ta.
Nej.
Behöver aldrig ta det ansvaret. Men sen tänker jag också, ni som är de där liksom drivna muslimska kvinnorna som är välutbildade och tar plats, ni måste hela tiden, det är ju också ett heltidsjobb att behöva krossa de fördomarna hela tiden. Dels så ska ni plugga och jobba och hålla på och connecta med varann och krossa fördomar, och sen så svara på fördomarna, svara och jobba, alltså så där är det ju generellt med så här, speciellt unga invandrartjejer, så här, jobba ihjäl sig.
Ja, verkligen.
För att motbevisa samhället och också göra sina föräldrar stolta liksom.
Ja, men gud ja. Och det där med psykisk ohälsa. Man pratar ju väldigt ofta om psykisk ohälsa bland kvinnor i Sverige. Mm. Man pratar aldrig om den psykiska ohälsan bland just den gruppen jag tillhör. Mm. Vilket, alltså den psykiska ohälsan, den är ju enorm.
Ja.
Konstanta ångesten över att känna att man inte duger och man är sina prestationer. Man ska hela tiden framåt och uppåt. Mm. Och det är tärande.
Och det där mellanförskapet.
Verkligen.
Var kanske född i ett annat land och är flykting. Bara hör inte hemma någonstans.
Verkligen.
Har du sett Aung Bashis film?
Skörheten. Ja. Alltså jag såg den och jag grät. Ja. För jag kände igen mig så mycket i det.
Ja.
Nu blir jag lite personlig, men bara idag...
Det får du vara.
Får jag vara det? Ja.
Men alltså, du får vara vad du vill.
Ja, det är helt fantastiskt. Så underbart att få... bara det. Det är inte alltid. Det känns som att alltid man har en roll liksom.
Ja, men det är du blir du så där igen att du måste representera.
Ja.
Här pratar vi film och kultur.
Exakt, exakt. Redan idag i morse då så men så hade jag en panikattack.
Mm.
Så jag har liksom den här dagen har känts, jag har känt mig så värdelös, så otillräcklig. Jag duger inte. Jag borde vara mycket bättre.
Mm.
Jag bara satt och grät i min ensamhet.
Och så är du liksom kingen. Du gör allting, du driver det här, du är ung och bara helt framgångsrik. Hon var också den yngsta som blev nominerad till Raoul Wallenbergs priset
2015.
Ja.
Det ska tilläggas.
Och då var du ännu yngre ju.
det är sant.
Really? Brain kakan av en sån? Då är du bara 25.
Det stämmer, ja.
Åh,
det
gud. Stämmer. Ja.
Men jag tror också att den här framgången som vi pratar om, det kommer ju oftast med ett pris. Mm. Och jag har ju haft min beskörda del av ganska mycket ångest och sjukskrivningar och gud vet vad. Och jag vet att det är förekommande bland kvinnor som är väldigt drivna. Mm. Vi är sköra. Och jag tror väldigt mycket på att våga prata om sårbarhet. Jag tror att det är så vi kommer varandra närmare som medsystrar, att våga berätta. För det är så mycket skuld och skam kopplat till just det också.
Mm.
Alltså inte nog med att man är muslim och man är feminist och man driver allt det där. Och så har man också den psykiska ohälsan.
Ja, och ens föräldrar kanske också har det för att de var vuxna när de flydde.
Gud, ja.
Och kom hit och upplevde så jävla mycket skit.
Verkligen, verkligen.
Men, och det tycker jag är en sån, det är en fin grej i allt det tragiska. Att vi då som systrar, jag har inte upplevt flykt. Men jag har upplevt så jävla mycket ångest, panikångestattacker, liksom psykisk ohälsa, självskadebeteende. Och där kan vi ju träffas liksom.
Verkligen.
Och dela med oss av erfarenheter.
Gud vad konstigt, jag börjar gråta nu.
Ja, men så är det ju liksom. Och det, alltså, det där tjatet om systerskap, det kan man ju tycka att det är så här, ja men det sa man på 60-talet. Men det är ju real.
Ja, verkligen.
Vad fan skulle man göra utan det?
Oh, jag skulle inte överleva.
Nej, den där familjen är ju liksom A och O.
Verkligen, verkligen.
Jag tyckte att det var så himla talande. Jag har ju gått på The Wilder School Alive, konstfack. Oh. Där heter alltså till och med den största utställningssalen Vita havet. No joke, absolut.
Okej. Okay.
Sen heter den lilla mindre, den heter Svarta havet.
Mm.
Och där gick det liksom, nästan alla var vita. Men de som inte var vita var typ iranier. Och det var ju verkligen, det var ofta så att människor pratade engelska med dem för att de trodde att de var utbytesstudenter.
Oh,
fanns inte i människors hjärnor att de studenterna skulle kunna vara svenskar.
Mm.
Och det säger så mycket om den skolan.
Verkligen, verkligen.
Och det var också främst tjejer som var såna overachievers som är så jävla duktiga.
Ja, men det brukar vara så. Mm. Men jag tycker ändå att det börjar ske lite saker. Så att du börjar ju ändå se en viss form av representation av slöjbärande kvinnor.
Mm.
Förra hösten så hade vi ju på Åhléns magasin.
Precis,
så hade vi ju Suad Ali som är slöjbärande.
Ja.
Så att, och vilket var jättefett. Mm. Och det är bättre än ingenting alls, tänker jag. Så jag tror att de här företagen börjar bli medvetna.
Ja.
Och ja, men typ i juni så hade Allure, en amerikansk tidning, en slöjbärande kvinna på sitt omslag. Och även Women's Running hade en slöjbärande kvinna.
Du det var den. Så jävla fett.
Ja,
de har ju ändå varit ganska, inte, det är så här typ så att man blir nöjd när man får lite. Men de har ändå haft 2 plus size modeller på omslaget, eller 3. Och nu en slöjbärande. Här har vi henne. Halima Aden är den här modellen jag pratar om.
Är hon svensk eller nej?
Nej, det är hon inte. Så här ser hon ut. Wow. Jag lägger in en bild på bloggen.
Gör det.
Hon heter Halima Aden och hon har ju 347 000 följare. Halloj. Jag upptäckte henne förra. Gud, trodde det var en bild på mig. Men det var visst Gigi Hadid. Ta det lugnt, kakan. Nej, men jag såg henne första gången på en så här Max Mara runway show förra modeveckan i vad kan det ha varit? New York eller London. Eller Italien eller något. Där avslöjar mig att jag inte kan så mycket. Men hon har ju liksom blivit superframgångsrik. Och hon har också tandställning. Det är liksom inte många normativa rätt egentligen.
Nej.
Men så har hon också the face of a goddess.
Ja,
och kolla hur hon ser ut.
Åh, herregud vad vacker hon är.
Jag vet. Och det är ju, tänker jag så här, high fashion är ju verkligen någonting där väldigt få släpps in. Först är det white party. Och skinny party, det är ju liksom de, eller skinny party är liksom nästan det första.
Uh-huh.
Den första normen, att man måste vara smal. Man ska väga sina goa 42.
Herregud.
Och sen så, sakta men säkert, kom det väl in några modeller som rasifierades. Och jag tänker att så här, Naomi och Tyra och alla, de har ju gjort en sån jävla jobb.
Verkligen.
Men det finns, alltså jag menar, och så har vi så här många modeller från öst. Typ så här, ja, men från Ryssland och liksom...
Verkligen.
Eller det är Östeuropa-blocket. Men arabiska... Nu säger inte jag att alla muslimer är araber, för det stämmer inte. Men
bra där.
Den arabiska representationen finns ju inte liksom.
Nej, gud nej.
Och inte heller, alltså ska vi ha en slöjbärande kvinna på catwalken?
Mm. Nej, vi ska ha fler. Mm. Jag tänker att det också tar tid. Det vi behöver är tiden helt enkelt.
Mm.
För det sker ju ändå saker. Jag tycker att jag noterar i alla fall muslimska kvinnor allt mer äger sitt utrymme på sociala medier. Man liksom startar sina plattformar. Man är ändå, man försöker skapa en egen liten arena.
Mm.
Vilket i sig kan vara en form av muslimsk feminism, tänker jag.
Men i allra högsta grad.
Eller hur?
Men blir det liksom då, finns det speciella krav, tänker du då, på de muslimska kvinnorna som tar den platsen? Finns det vissa regler, bara de här reglerna ställer andra muslimska kvinnor på er och de här reglerna ställer alltså jag tänker att det är som för vissa feminister att så här, man förhåller sig hela tiden till makten eller de som är bakom en.
Just det.
För jag har en bekant som heter Dalal och hon bor i Kuwait. Och hon är liksom, hon har 2,2 miljoner följare på Instagram.
Okej.
Okay. Och sen jag träffade henne för 1,5 år sedan har det dubblats liksom. Hon är ju så här, hon gör samarbeten med alla. Alltså med bilmärken, med de största skönhetsmärkena, de största kläder, alltså allting. Hon måste vara multimiljonär. Och också i många, alltså utomlands så har man ju inte så här, inte så mycket så lagar vad det kommer till att göra samarbeten.
Det
är Sverige typ besatt av det såklart, för vi är besatta av regler.
Uh-huh.
Shoutout till Sverige. Men hon gör liksom, hon är supercool. Och jag kommer ihåg att jag berättade för henne att jag hade flickvän. Alltså hon lös upp och liksom, alltså hon blev så glad. Och då kunde hon liksom berätta om sina kompisar i Kuwait, liksom hur det var för dem där, de lesbiska kompisarna där.
Wow.
Och hon var, hon har verkligen varit en ögonöppnare för mig.
Mm.
Hon är så jävla cool.
Shoutout. Alltså,
ja men shoutout. Hon skulle aldrig lyssna på det här. Men,
men
inte en ögonöppnare för mig att jag bara, men gud, muslimska kvinnor kan ju jobba. Men utan mer bara hur hon använder sin space liksom.
Mm.
Och hon blir inte mindre, hon blir bara större och större. 2,2 miljoner fucking följare alltså.
Det är helt otroligt.
Ja. Och men då tänker jag på alla andra muslimska kvinnor. Om jag blir glad, vad fan blir ni då?
Oh, du anar inte.
Ja.
Sånt är helt fantastiskt. Men jag tycker också att muslimska kvinnor är ganska företagsamma, tycker jag. Många driver egna företag. Det finns många exempel i Sverige där man har klädmärken och sådär och driver sin egen business. Så det finns ju den sidan också såklart av en väldigt driven och stark muslimsk kvinna som kör sitt race. Och det är den bilden som jag tycker att den borde florera lite mer än vad den gör.
Och det handlar väl också mycket om att ni blir inte inbjudna till någon annans race. Ni måste ju göra ett eget race.
Gud ja, gud vad man måste köra sitt egna race, så är det ju verkligen.
Det skulle väl vara farligt då att jobba med er, eller? Nej, men vad håller folk på med?
Ja, men så är det ju. Att det är, man får skapa tillfällena själv. Så är det.
Under hud.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Done.
Utan att avslöja för mycket, men om du skulle berätta lite om er grupp, utan att gå ifrån sekretess och sånt. Mm. Vad diskuterar ni mest i er grupp? Liksom? Hur stöttar ni varandra?
Muslimska feminister är en idéplattform som jag driver opinion kring. Och där försöker jag fokusera väldigt mycket på just empowerment. Så att jag helt enkelt delar artiklar som ändå är just åt det hållet. Där jag visar exempel på muslimska kvinnor som ändå är väldigt företagsamma. Men som också är sårbara, för jag tror också på att sårbarheten är en del av det. Så jag jobbar väldigt mycket med opinionsbildning och tror väldigt mycket på att lyfta det perspektivet helt enkelt. Mm.
Hur trött är du på att behöva representera muslimska kvinnor?
Bra fråga.
Du får vara ärlig här.
Ja, jag får vara ärlig.
Nej, men jag förstår att alltså, det kan ju inte bara vara härligt hela tiden.
Nej, men samtidigt så är jag alltid väldigt noggrann, Kakan, med att poängtera att jag givetvis företräder mig själv som muslimsk kvinna. Jag har alltid varit väldigt noggrann med det från dag ett. Och att begreppet muslimsk feminist är min definition av det. När jag lyfter det så är det min tolkning av det. Det är inte på något sätt ett sätt att säga att det är det här som är muslimsk feminism. Det finns tiotals olika sätt att vara muslimsk feminist på, eller som att man är feminist på olika sätt, så finns det många olika sätt att vara muslimsk feminist på.
Precis, alla lesbiska feminister är ju inte likadana, tyvärr, om ni bara hade lyssnat på mig. Men jag tänker så här, eftersom det finns så många olika feminister, eller liksom muslimska feminister, har ni ofta liksom, jag tänker som i den vita feminismen så sker det ju rätt mycket bråk liksom, på gott och ont. För att, alltså jag är ju av den sura karaktären nowadays. Jag är 36 och har varit feminist sedan jag var 12. Det är jävligt länge. Jag är ju lite mer sådär att när folk säger att de är feminister så blir jag ju jätteglad. För jag bara, åh, det är ett syster eller ett syskon liksom. Obs, inte cis-killar jättemycket. Men att jag ändå blir sådär, ja, alltså du kan ju kalla dig feminist, men vad innebär det? Alltså som, jag tycker att så här, uppfostrar man inte killbarn till exempel ordentligt så är de potentiella våldtäktsmän. Alltså jag tänker så här, kan man inte skriva under på det så kan jag vara lite så där, men vad är en feminist i så fall? Och jag tycker att det som har hänt bland den vita feminismen som vi liksom typ bara har att tacka för feminister som rasifieras är ju liksom att vi har blivit kritiserade. Mm. Att bara, hallå, vad håller ni på med? Så skärp er, se era privilegier och framförallt sluta tycka synd om oss själva.
Ja, verkligen.
Att vi blir liksom de vita kränkta männen. That's not a good look, sisters.
Nej, verkligen inte.
Känner du att liksom att det är ett trippande på tå, eller vad ska man säga? Är det liksom, hittar ni ofta varann?
Ja, nej men gud, det skulle jag verkligen säga. Att det är ju ett systerskap, det är det verkligen. Och sen så tänker jag att det existerar reaktionärer inom alla grupper. Och den muslimska gruppen är givetvis inte befriad från reaktionärer. Och det är klart att jag har blivit förminskad väldigt mycket. Men det tror jag också är en del av det, att vara kvinna och att höja sin röst för någonting du tror på är förenligt med att du blir bestraffad, vilket har drabbat mig väldigt mycket. Och det har kommit både från medsystrar och från män, tyvärr. Men jag tror väldigt mycket på att ändå våga fortsätta. För att jag är så övertygad om att muslimska kvinnor måste få företräda sig själva. Muslimska kvinnor måste få medialt utrymme att få företräda sig själva, framförallt.
Men det kan ju inte bara vara du hela tiden som driver den här frågan.
Nej, gud nej. Och det är, vi är ju många som driver den här frågan. Precis. Och vi driver det på olika sätt. Mitt sätt att driva det är ju bara ett sätt att göra det, såklart. Det finns massvis med andra exempel. Mitt exempel är bara ett av många, såklart. Där muslimska kvinnor börjar äga sitt utrymme, driver opinion och blir en tydlig röst. Så att den kampen förs väldigt brett och ser olika ut.
Det som jag tycker är så jävla störigt då, jag kommer ju från en väldigt troende familj. Mina föräldrar är katoliker, jag och min syster är protestanter. Det som jag tycker är störigt är att det är ett jävla tjat om liksom att ni är muslimer, men man pratar ju aldrig om er tro. Man pratar aldrig om kärnan till er tro förutom när det kommer till extremism liksom. Och då är det några rader. Man pratar ju aldrig om liksom att så här, ja, men precis som judendomen och kristendomen så är islam en stark monoteistisk religion. Det pratar man ju aldrig om, att det är någonting som förenar oss tre väldigt mycket. Vi tror på en gud och det är det viktiga, alltså det är typ number one i vår tro. Man är ju inte intresserad.
Nej, men så är det ju.
Och det är så jävla respektlöst om nu liksom tro. Sen tänker jag så här, visst, precis som för massa kristna så är det ju för olika för er. Hur mycket ni tror och hur mycket ni inkluderar tron i vardagen.
Så är det ju absolut. Jag menar, den där tron ser ju så himla olika ut. Mm. Och går ju inte att paketera i ett fack. Muslimer är ju lika mångfacetterade som alla andra grupper. Mm. Så det går ju inte att säga att så här är en muslim eller det här är. Eller så här uppför sig en muslim. Och så tänker jag också på begreppet muslim. Vem är det och vad lägger vi för tyngd i det? Ja. Det är ju också en definitionsfråga väldigt mycket. Jag menar, i Sverige så för vi ju ingen statistik på religion, så det är ju svårt att säga hur många muslimer vi har och
vi
vad
för
som
ingen
är.
Statistik, men någon, något psycho bitch from hell gör ju det säkert.
Ja.
Kartlägger något så in i helvete liksom.
Verkligen.
Men en sak som jag tänker på, blir folk konfunderade av att du inte är slöjbärande?
Mm, ja, men gud, ja. Alltså, ja. Mm. Det, absolut, den frågan får man. Den har jag fått sen. Mm.
Varför är du haram?
Varför är jag haram? Det är den. Ja, det är intressant att man är så fascinerad vid kvinnors yttre attribut.
Verkligen. Också att man alltid kopplar ihop det med mäns kontroll. Mm. Alltså så här, mäns vilja. Och sen kan man aldrig se till exempel då den svenska normen och problemet här.
Ja, nej, men verkligen.
Varför har vi så lite självinsikt i det här landet? Sverige har verkligen, vi har sämst självinsikt, känner jag.
Ja, nej, men den där frågan om slöjan, ibland så får man den och det låter som om att det är ett ögonblick då jag insåg att jag och min son inte ville bära slöja, som att det är ett beslut man har tagit, vilket det ju inte alltid är, såklart. Och det är ingenting som jag har tänkt på och det är ingenting jag tycker att man ska behöva prata kring. Och det är också inte bara det, jag tänker på slöjbärande kvinnor som konstant får frågor. Varför är det ens ett ämne att lyfta?
Ja, för jag kan inte tänka mig att det är ett ämne bland er. Ni pratar väl aldrig om det?
Nej, det är irrelevant vad man har på huvudet. Ja. För mig är det väldigt irrelevant vad mina medsystrar har på huvudet. Mm. Det är ingenting som jag gör en större analys kring.
Jag var ju i det västsahariska flyktinglägret och jobbade typ några veckor för några år sedan som är muslimskt. Och där upplevde jag liksom, förutom att jag blev lite sexualiserad, för deras skönhetsnorm är att man är tjock och blek. Så där, det var första gången i hela mitt liv. Jag har berättat detta innan på det, men det var alltså första gången i mitt liv där jag var normen. Alltså män typ har satt och glodde på mig. Och Lisa, en kompis till mig som var med, som är så här normativt dundersnygg. Ingen kollar på mig. Hon bara, det är så jävla skönt, inga män kollar på mig. Jag bara, nej, här går man igenom några veckor i sitt liv där man plötsligt är en sexbomb.
men
där upplevde jag liksom, då visste jag rätt mycket hur det var där innan jag åkte dit, men där fick jag verkligen, alltså mina fördomar bara krossades.
Mm.
För de lever ju i det här härliga separatistiska så himla ofta, som jag då alltid har älskat.
Mm.
De har ju bland annat, alltså när de gifter sig så är deras bröllop separatistiskt. Mannen firar med sina kompisar och sin släkt och kvinnan firar likadant. Så ses de typ efter 3 dagar.
Fantastiskt.
Goals.
Ja.
Det tror de också har. De har också typ som en institution där kvinnor som har skilt sig från sina män kan bo ett tag och vila upp sig.
Wow.
Ja, det är så fantastiskt. Och sen så har de ju, nu är det ju värre eftersom de bor, nu bor de ju, de flesta bor ju hus, alltså som de så här lerhus som de gjort själva, som är ljudisolerande. Men innan, när folk bodde i tält i liksom flera decennier, då var det ju liksom, alltså den fysiska misshandel var ju rätt svårt att liksom fortsätta med, eftersom det hörde så himla väl.
Mm.
Så det var ju liksom, det var ju inte alls ett problem där, precis som, alltså om man jämför då med här i Sverige där vi har så enormt stora problem med hustrumisshandel.
Mm.
Och hur man ser hur det ser ut på alla kvinnojourer och sådär.
Ja, verkligen.
Jag upplevde liksom att deras, alltså de har bott i de är 5 städer i Algeriet, i den algeriska öknen som Algeriet har lånat ut till västsaharierna. Där har de bott i över 40 år och byggt upp liksom städer och sjukhus, ett helt väldigt fungerande samhälle med skolor och en infrastruktur, några moskéer i varje stad eller by. Och det funkar liksom bättre på rätt många sätt än vad det gör här. Sen var jag ju, jag är ju vit liksom, och som vit när man kommer dit och ska rapportera om The Sahara We Cause så blir man ju väldigt respekterad. Men det är...
Det kan jag tänka mig.
Det var something else alltså.
Ja, nej, men det kan jag verkligen tänka mig.
Jag rekommenderar alla att åka dit, för att det är... Istället för att åka på charter 2 veckor, åk till Västsahara och jobba lite där. Ja. Eller liksom bara häng runt och...
Ja.
Fantastiska människor. Fantastiskt också att ta upp den här konflikten med att det är Afrikas sista koloni. Att Marocko liksom...
Ja, nej men verkligen. Mm. Generellt så borde... Man borde verkligen vidga sina vyer och se andra delar än lilla Sverige. Jag tror att det gör väldigt mycket av bilden om muslimer.
Och där, alltså feministiska muslimer där. Halloj. Vi var där på 8 mars. Alltså du kan ju fatta. Det var liksom, alltså det var så jävla mäktigt.
Åh, gud jag dör.
Ja, de bara, Kakan håller tal. Jag bara, vit feminist skam. Jag bara, nej absolut inte, jag kan inte ta den platsen. Du, de bara stirrar mig. De bara, du är här, håll talet. Gör som vi säger. Jag bara, okej, absolut. Livrädd. Ja, nej men det var, men det finns ju fort, det är ju så himla lustigt att det finns så himla mycket klassuppdelning. Mm. Fast man bor i flyktingläger.
Ja,
Där var det ju bara liksom typ medelklassen som kom på de där mötena och firade liksom internationella kvinnodagen. Skulle du säga att det finns någon klassuppdelning på hur, alltså så här, på feministiska muslimer, alltså också i den gruppen du kommunicerar med eller driver?
Ja, nej, det skulle jag inte säga.
Skönt.
Ja, nej men jag skulle nog inte säga det, utan försöker inte att stirra mig blind så väldigt mycket på olika typer av kategorier eller sådär, utan jag tror bara väldigt mycket på att försöka visa en annan bild än den ständigt politiska bilden av muslimska kvinnor. Mm. Och för mig har begreppet muslimsk feminist varit ett sätt att nästan överleva, låter det. Eller, ja.
Det låter inte dumt alls.
Nej, nej. Ett sätt att överleva och ett sätt att äga tillbaka.
På vilket sätt har du fått dig att överleva?
När du konstant möts av de här bilderna som aldrig riktigt är så positiva och ljusa, så det gör ju någonting med ens självbild. För mig har det varit ett sätt att kanske empowerment myself, som man säger, och ge mig själv en spark i baken helt enkelt.
Men jag tänker så här, när jag blev feminist när jag var ung, det blir ju ändå så till slut att man så här, man kanske separerar sig från någon som inte är så intresserad av den politiken liksom.
Nej.
Känner du, för att jag har ändå, jag tänker att mycket kommer hemifrån. Har du så här, du är kurd eller hur,
från exakt.
Från Kurdistan?
Exakt.
Och men jag tänker så här, har du politiken med dig hemifrån?
Jättebra fråga. Jag växte upp i ett hem med ganska politisk far skulle jag säga, eller man säger religionskritisk far med ett starkt nationalistisk anda just för Kurdistan då. Ja. För
alltså nationalist och kurd är inte det... samma sak som nationalist bara.
Bra aspekter så. Och en mamma då som har varit väldigt religiös.
Mm.
Och som har varit, hon har ju varit väldigt mycket så där att hon tar inte kampen för Kurdistan. Eller det är väl klart att hon givetvis vill att Kurdistan ska vara fritt, men inte på samma nivå som min far. Så att jag växte upp med de båda delarna. Att,
de är ihop?
De är ihop, men gud ja. Men det är klart att det har ju varit...
Men det är bra, för alla de diskussionerna har du ju fått med dig.
Ja, men verkligen. Jag tror att jag har fått båda delarna där. Jag har ändå en viss analytisk och politisk sida i mig, men också en from och ett starkt behov av att rikta mig själv inåt.
Det här låter så mycket som en uppväxt.
Gör det.
Fast de är inte västgötska nationalister, mina föräldrar. De är inte så mycket nationalister. Men de har alltid varit superpolitiska och jättetroende.
Ja, ja. Hur ser din tro ut?
Min, kul att någon frågar det. Jag får aldrig någon uppmärksamhet, skoja. Jag tar ju all plats i världen. Min tro är väldigt självklar. Alltså den är lika självklar som min feminism liksom. Mina föräldrar kommer från, de har varit politiska alltid, så här, arbetare. Eller till och med kanske lägre klass för mamma. De har liksom dels kanske hittat hem i politiken. Men hittat verkligen hem i religion eller liksom i sin tro. Och då har det, steget från att vara väldigt så här vänsterpolitiskt till att bli religiös är ju liksom, det är ju haram gånger 100.
Mm.
Men de hittade det på varsin sida, sen vågade de ändå berätta det för varandra.
Mm.
Det tycker jag är så fint.
Mm.
Så vi har varit så här, det har varit alltid väldigt mycket politiska diskussioner hemma hos oss. Alltså jag tror på hela mellanstadiet så gick jag eller pappa från maten varje middag för att vi började bråka om någonting. Och då har han sagt i efterhand att det gjorde jag provocerade bara det för att du skulle lära dig. Absolut. Men det har ju gjort att jag och min syster har blivit ännu mer politiska. Vi har ju liksom, du vet, hon är genusvetare och sjuksköterska.
Wow.
Och jag är ju som jag är.
Fantastiskt,
ja,
är du.
Men alltid haft ett väldigt, alltså antirasism har varit väldigt så viktigt hemma hos oss.
Mm.
Men de har aldrig gått några demonstrationer för det tycker de är medelklass.
Mm.
De tycker bara liksom att det är så här. Det är viktigt. Man bjuder hem folk på julen som inte har någon familj. Så här gör man. Man är solidarisk. De är alltid iväg och hälsar på någon på hospice. Alltså de har så jävla så här stora hjärtan. Jag tror inte bara det handlar om så här skuld.
Nej.
Som man kan bikta sig om i, liksom, i kyrkan. Men tron har varit där. Vi har typ, ja, men kanske bett någon bön så där på kvällen. Alltså inget forcerat. De har religion i vårt hem eller tro har aldrig, inte en enda gång varit någonting dåligt eller påtvingat.
Nej, men det är samma här.
Ja.
Och det är också en aspekt som är intressant. För att oftast när man diskuterar religion eller generellt religiösa människor så utgår man oftast ifrån att religion inte är någonting som är självvalt. Och det är någonting som påtvingas en.
Mm.
Och man...
Ja, men alltså, det är mycket värre för dig än för mig. Lite kristen har ju ingen dött av.
Nej, det...
Klipp till... alla delar av världen, men alltså för mig, alltså det, jag tror bara folk blir lite kanske förvånade när jag säger att jag är troende.
Ja.
Men det, att ha ett troende bagage och vara vit typ arier är ju inte så problematiskt.
Nej, det är det inte.
För du måste representera hela världen. Jag representerar typ, I don't know, Nöblavs kyrka där jag döptes. Fattar du?
Det jag fattar, så, ja.
Det är en så jävla stor skillnad.
Ja, nej men verkligen, verkligen.
Men hur ser din tro ut då?
Min tro är, ja men den, det är svårt att sätta ord på den, men den är, det är mer av en upplevelse att jag alltid försöker landa i att det finns en mening bakom allting och det finns någon som vakar över mig och jag är aldrig ensam. Och med tanke på hur världen ser ut idag och med tanke på all press vi kvinnor har på oss så finns det en enorm frihet i övertygelsen om att det finns någonting större än mig själv och att jag inte är det största som vandrar på denna planet. Liksom.
Gud, det känns som att fler killar borde vara lite religiösa och ta den aspekten till
du
sig.
Du la den.
Det tycker jag också är, alltså det är ju väldigt så, the core av min tro att man, by the end of the day, jag ber alltid på kvällen, bara en sån snabb liten bön eller på dagen om jag somnar ifrån bönen, typ tacka Gud.
Ja, för tacksamhet är en stor del av just tro också för mig, jag vet, det är ju samma sak för dig antar jag, att just stanna upp och inse sina privilegier och inse att det finns så mycket som man ska vara glad över. Det är fantastiskt att ha tacksamheten och den räddar den från väldigt mycket.
Ja, och sen så jag som är väldigt så, ställer väldigt mycket krav på människor i min omgivning. Jag känner nog inte riktigt att jag kan ställa så mycket krav på Gud. Men jag är väldigt mycket sådär, snälla, låt det här hända. Alltså jag tycker att det är skönt att ha en Gud. Alltså jag har alltid känt att vi har väldigt bra kontakt.
Ja.
Och sen har jag gått igenom så mycket trauma i mitt liv. Och då tänkte jag, nu kommer min gudstro försvinna. Varför har min 14-åriga lilla syster blivit sjuk i cancer?
Mm.
Hur ska jag kunna... Och vi har pratat mycket om det hemma, liksom, men den har bara blivit starkare och mer självklar.
Mm.
Kom ihåg, mamma jobbade... Hon jobbade som undersköterska på natten på en ortoped. Och där träffade hon ett par, ett engelskt par, där mannen låg inne. Och han, det var väl något bäcken eller något, men han hade kämpat i Normandie alltså som engelsk soldat. Och han berättade liksom att när han hade sett det, det var så dagen D, när han hade sett det, då tappade han all sin tro på en sekund. Att han liksom upplevde det och bara, nej, det kan inte finnas någon gud. Alltså hela så här teodicéproblemet, om gud finns, alltså är gud god? Är gud är ond? Eller varför ser det ut som det gör?
Mm. Men det där är ju en aspekt som jag själv tänker på väldigt mycket. Mm. På just ondska och godhet. Och för ett argument som man möts av som troende är ju, om det finns en gud, varför... Mm. sker det så mycket ont. Och jag försöker alltid landa i att det måste finnas ont för att det ska finnas gott. Det måste finnas mörkt för att det ska finnas ljus.
Ja, och också snälla rara, vi har ju ansvar själva här på jorden.
Verkligen, verkligen.
Och det som jag tycker min pappa brukar, han bara, jag brukar sammanfatta det så här, han är ändå religionspsykolog. Han bara, i den här jävla världen, om det finns tröst att få, det är klart man tar den trösten.
Verkligen.
Det handlar inte om att man är så här brainwashed ute på halis och en svag person för att man är troende.
Fast den bilden är ju lite, den bilden är ju befäst
i Sverige, gud.
Om troende människor generellt. Att man har inte alla hästar hemma och det är ju en väldigt tråkig bild, för jag tror att den gemene personen, jag har i alla fall noterat det när jag tänker tillbaka på mitt liv, att när jag frågar människor, tror du på någonting, så säger de alltid att de tror på någonting.
Ja.
Men ja, jag tror ju på någonting, men jag är ju inte
religiös. Men det där är svennar du pratar om nu.
Det är svennar.
Det är svennar. Men svennarna är ju också, alltså det här ju, rör ju upp mig något jävulst. Svennar som säger att de kanske tror på någonting, men de är inte ett kristna, men de ska ändå gifta sig i kyrkan. De ska stå vid prästen som säger att kvinnan och mannen var skapta för varann, fastän de har minst en kompis då som sitter i kyrkbänken, jag, som inte är skapt för någon man. Och så ska de lova inför Gud.
Mm.
Att de lovar att älska sin partner till döden skiljomåt inför en gud som de inte, jag vet inte, de kanske inte tror på det. Så, och min pappa är så här, men vadå, det är underbart att kyrkan kan bistå med den sortens lokal vid högtider och sådär. Men jag blir, både jag och min mamma är så här, nej! Varför ska man få hålla på och göra det? Min mamma tycker ju att folk som inte är troende som firar jul är liksom hypocrites. Jag bara, mamma, det kan man väl få göra lite. Det där är svenskheten i ett nötskal alltså.
Verkligen.
Du har lyssnat på Under huden med mig, Kakan Hermansson, och
Sara Delshad.
Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.